Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu i sommar kommer vi på vår sommarslingar här på Tyresö-radion och sända ett antal längre program som är inspelade på Tyresö slott. För där ordnade Tyresö kommun tillsammans med Södertörns högskola och Nordiska museet en historiedag i maj. Till Tyresö historiedag bjuds varje år SO-lärare och andra i Stockholms läns gymnasier och grundskolor in, men även historieintresserad allmänhet är välkomna för att lyssna på ett antal föreläsningar i historia. Vi på Närradion var inbjudna och vi spelade in och intervjuade deltagare. Det blev sammanlagt 6 program som kan höras här på Tyresö radions sommarslinga och 5 av dem består av rena inspelningar från föredraget. I det 6:e får ni höra lite om förväntningar på dagen, några röster efter halva dagen från lärare, Tyresös politiker som var där och andra som valt att sitta en hel dag och lyssna på historia. I det här programmet så ska ni få höra ett föredrag som heter Migrant och krigsfånge i Karl XII:s Sverige. Och det är Olof Blomqvist som är doktorand i historia. Så här presenteras hans föredrag. Under stora nordiska kriget kom tusentals krigsfångar till Sverige. De inkvarterades i lokalbefolkningens hem och blev förvånansvärt integrerade i samhället. Trots att de kommit mot sin vilja valde många fångar att stanna i landet. Vi följer krigsfången Hans Christoffer Becker från födelsen i Sachsen till fångenskapen i Uppsala. Hur såg livet ut för en krigsfånge i Karl XII:s Sverige? Vad krävdes för att bli accepterad i 1700-talets svenska samhälle? Det här programmet spelades in i ett av salarna på Tyresö slott där det är kanske väldigt dålig akustik, det vill säga det ekar ganska mycket. Så vi ber om ursäkt för ljudet. Varsågod.
Ja, då välkomna allesammans till det här föredraget som inte heter ofrivilliga migranter utan som heter Hans-Christoffer Becker. Migrant och krigsfång i Karl XII:s Sverige, en gammal titel där som har tryckts ut allt eftersom. Olof Blomqvist heter jag och är doktorand i historia vid Stockholms universitet. I min avhandling så studerar jag mötet mellan krigsfångar och lokalsamhälle i Sverige, Danmark och det tyska furstendömet Sachsen i början av 1700-talet. Projektet är upplagt som, jag gör 3 olika fallstudier av städer som tvingades ta emot krigsfångar och vad det resulterade i för både de här samhällena och för enskilda individer. Och idag så kommer jag specifikt att tala om de krigsfångar som kom till Uppsala under 1710-talet. Och det här utspelar sig under det så kallade stora nordiska kriget, kanske mer känt som Karl XII:s krig. Jag har tänkt mig att lägga upp föredraget så att jag ska prata i ungefär 45 minuter. Jag hoppas jag kan hålla mig till det för att ha lite luft för frågor efteråt. Jag kommer börja med en liten kort överblick över krigsfångenskapens historia och vad egentligen syftet med att studera krigsfångenskap. Därefter kommer vi få följa en enskild krigsfånge, Hans Christoffer Becker, från födelse till död kanske. Vi kommer till det senare. För att sen avsluta med en sammanfattning om vad Hans Christoffer Beckers öde och de andra krigsfångarnas öde säger om integration i 1700-talets samhälle. Vi kan ju börja med frågan, varför studera krigsfångar? Det kan tyckas vara ett ganska udda ämne. Ett ämne som kanske mest skulle intressera militärhistoriker. Men krigsfångenskap är ett väldigt intressant fält i och med att krigsfångenskap fungerar som en prisma genom vilket vi kan studera normer och föreställningar i det samhälle som tar fångarna. I och med att krigsfångenskap är ingenting som har varit, vad krigsfångenskap är inte någonting som har varit konstant genom historien. Från antiken fram till idag så har synen på vad en krigsfånge är, vem som är en krigsfånge från första början och hur den personen ska behandlas, det har förändrats. Och det säger väldigt mycket om det samhället som tar fången. Ja precis, det här låter oss då, det ger oss ett fönster in i den samtida föreställningsvärlden om nationell identitet, om politisk lojalitet och om religion. Så under Pontus krig så kommer ungefär 15 000 krigsfångar till Sverige. Som de tillfångatas i dels i striderna i Baltikum och i Polen, men även i södra Sverige, i Skånelandskapen, i kriget med Danmark. Det intressanta med de här fångarna, det är att krigsfångenskap under 1700-talet är något väldigt, väldigt annorlunda från vad vi skulle föreställa oss idag att det är. För de här fångarna, de blir inte internerade i läger som vi med ett modernt perspektiv gärna föreställer oss. Staten har helt enkelt inte råd att upprätta fångläger. Så vad gör man istället? Jo, lösningen blir att de här fångarna får bli inneboende hos privatpersoner. Staten helt enkelt delegerar skötseln och bevakningen av de här krigsfångarna på enskilda lokalsamhällen. Man sprider ut de här 15 000, runda slänga 15 000 fångarna, över hela landet. Och jag skulle vilja dra till med att jag satsar ganska mycket på att i stort sett varenda stad i dåvarande Sverige av någorlunda format hade en större eller mindre grupp krigsfångar under längre eller kortare perioder under kriget. Och de här människorna lever alltså, många av dem i alla fall, som inneboende i civilbefolkningens egna hem. De äter vid samma bord och rör sig ganska fritt på gatorna. Och det här leder ju självklart till en väldigt massa interaktion med civilbefolkningen. På ett sätt som kan vara svårt att... som ett sätt som kan vara ganska förvånande för oss idag. Och det här leder in på min andra ingång till det här ämnet. För om det första är krigsfångenskap som en prisma, så är min andra ingång här krigsfångar som migranter. Som ett exempel, som en grupp ganska bortglömda tidigmoderna migranter. För vad som händer med de här krigsfångarna är att många av dem faktiskt bestämmer sig för att stanna och blir en del av det lokalsamhälle som egentligen är satt att övervaka dem. Vilket lyfter upp den här frågan om vad krävdes egentligen för att bli accepterad i 1700-talets samhälle. Vad är det som gör att de här fångarna så förhållandevis lätt kan tas upp i samhället? Den fråga som vi ska röra oss med här idag är hur hanterar det här lokalsamhället i Uppsala, hur hanterar man den här skaran främlingar, den här skaran av fientliga soldater som man är satt att övervaka? Så hur gör jag det här rent praktiskt? Jag försöker rekonstruera fångarnas liv i Uppsala genom att lägga pussel med olika källfragment. Det som blir så intressant med den här gruppen krigsfångar är att de är väldigt väldokumenterade på ett sätt som är väldigt ovanliga, väldigt ovanligt för folk från den här samhällsklassen. Det här handlar i första hand inte om officerare. I Uppsala så finns det inte en enda officer, ska vi säga. Utan de här krigsfångarna är vanliga meniga soldater. En grupp som generellt i historien är ganska bortglömd. Eller som vi, det är väldigt svårt att komma åt för eftervärlden. Men de här fångarna är väldigt väl dokumenterade. För att staten hade ett genuint intresse att veta vad som händer med de här människorna. Vilket gör att vi i efterhand också kan gå in och följa dem. Och det här gör ju också att, tycker jag i alla fall, att vi kan komma väldigt förvånansvärt nära enskilda individer. Och deras medelmödor och deras försök att skapa sig ett liv. Vilket vi kommer se i fallet Hans-Christoffer Bethke. Så där har vi honom, Hans-Christoffer Bethke, det som då är en av de fångar som, han är en av knappt 40 danska krigsfångar som anlände till Uppsala år 1710. Och hans öde är intressant, dels i egen rätt som ett exempel på en enskild soldats och krigsfånges liv i början på 1700-talet. Men det är också intressant för att det belyser större frågor om integrationsprocessen i 1700-talets samhälle. Och jag tänkte här att vi ska börja bekanta oss med Hans-Christoffer Bethke genom en rättegång. Och det här får ni kan ursäkta att jag läser lite innantill här. Den 26 april 1714 ställdes Hans-Christoffer Bethke inför rätta på Uppsala rådstuga, anklagad för dråp på sin medfånge Konrad Bose. 2 dagar tidigare hade Bethke och Bose varit i slagsmål med varandra och det hade slutat så illa att Bose hade avlidit. Och när han står på rådstugan så får Bethke förklara vad var bakgrunden till den här konflikten. Och det som kommer fram är då detta, att bråket hade startat därför att Bethke, han hyrde ett hus i centrala Uppsala där han bodde tillsammans med sin svenska fru och deras nyfödda spädbarn. Och för en längre tid så hade hans medfånge Bose varit inneboende hos familjen. Men som kanske ofta det är inte alltför ovanligt att det blir så när kompisar flyttar ihop, så hade det inte riktigt funkat hemma. Särskilt Bethkes fru hade klagat mycket över att Bose skräpade ner så mycket hemma att hon var tvungen att städa upp efter honom. Och den här konflikten hade eskalerat och till slut så hade Bethke helt enkelt sagt åt sin kamrat att nej, du måste flytta ut och hitta någon annanstans att bo. Och då hade Bose blivit arg. Så enligt Bethke då, det här är vad han säger inför myndigheterna på rådstugan, så hade kvällen för det här olycksaliga slagsmålet så hade Bose varit ute på stan och druckit och kommit hem berusad klockan 1 på natten. Och Bethke var då fortfarande vaken och satt uppe och lagade ett par skor som han hade fått i uppgift att göra åt en borgare i stan. Och först så hade Bose gått och lagt sig på sängen och rökt en pipa tobak, men efter ett tag så hade han flugit upp och börjat förebrå Bethke för att han ville kasta ut honom. Och när Bethke till slut hade hotat med att om du inte lugnar ner dig så hämtar jag statsvakten, då hade Bose hoppat på honom och slagsmålet hade utbrytit. De hade brottats på golvet en stund, men till slut så hade Bose fallit med huvudet mot spishällen och slagit i huvudet. Han försökte resa sig upp, kräktes, utbrast ta mig djävulen och sen föll han ihop och en kort stund senare var han död. Och det här är ett, ska jag säga, det här är ett ganska långt rättsfall. Domarna undersöker vad som har hänt väldigt noggrant, intervjuar flera vittnen som dels då, som har varit på plats i huset, men även Becker och Boses kamrater som har träffat dem efteråt. Och till slut så har man bildat sig uppfattningen att Becker vållade Boses död genom att knuffa honom in i spisen. Han hade alltså gjort sig skyldig till dråp, och straffet för dråp var, ja, det var dödsstraff på dråp i 1700-talet Sverige. Så att man dömer, i slutändan så dömer man Hans Christoffer Becker till döden. Men det tar inte slut där, utan det fascinerande med den här domen är att domarna är väldigt noga med att de är så fruktansvärt ledsna över att behöva döma Hans Christoffer Becker till döden. För det här var ju en sån fin och genomgod människa. De beskriver honom som en fridsam och rättskaffens man som aldrig gjort någon människa skada i hela sitt liv. Den döde Bose däremot, han var en riktig skurk. Han hade varit rå, samvetslös och ogudaktig, och enligt flera vittnesmål som han tar upp så han brukade skryta om alla mord och ogärningar han gjort under sin tid som soldat. Och man konstaterar att det var en man som hade gjort sig förtjänt att bli hängd flera gånger om. Och det var ju verkligen tragiskt nu att familjefadern Becker, som alltid varit en sån god och rättskaffens man, att han hade råkat illa ut nu för att han hade varit tvungen att försvara sin familj mot en sån våldsam buse. Domarna konstaterar i sin dom att de är tvungna att följa lagen efter lagens bokstav. De har inget svängrum där. Men enstämmigt så framför man förhoppningen om att Becker kommer bli benådad när den fallet remitteras till hovrätten. Vilket han också blir. Inte otroligt så har det också att göra med den här förbönen som domarna skickar med. Så att Beckers dödsstraff omvandlas till böter. Men eftersom han inte kan betala det så döms han istället till kroppsstraff och måste springa 5 gatlopp. Så, den här domen är i min mening ett otroligt fascinerande fönster in i krigsfångenskapens vardag. Och den säger väldigt mycket om hur man betraktade de här människorna. Ja, de här krigsfångarna och hur de rör sig i stadsmiljön. Och jag skulle vilja ta upp 4 punkter här framförallt som vi kan fokusera på. För det första har vi den att Becker döms enligt svensk civillag. För det andra det faktum att han bor mitt i staden utan vakter. För det tredje att han var välkänd för domarna. Att de kunde bilda sig en uppfattning om hur han och hur den förolyckade Bose var som personer. Och för det fjärde att han var gift med en svensk kvinna. Jag tänker att vi ska djupdyka i var och en av de här punkterna om en liten stund. Men jag lämnar det som en cliffhanger för att vi ska börja med att titta på vad kan vi säga om Hans Christoffer Beckers liv innan han kom till Uppsala utifrån de källor som är tillgängliga. Och här får jag väl säga att jag har då lagt pussel med de svenska källor jag har hittat. Eventuellt så skulle jag kunna få fram mer om jag faktiskt inte grävde i tyska arkiv om min tid för det. En hel del av det här är kvalificerade gissningar, men jag tror ändå att det här landar ganska nära sanningen. Så för det första så kan vi säga då att Becker och hans kamrat Bose, de kallas i de svenska källor jag hittar för danska fångar. Det betyder inte att han var vad vi skulle kunna säga etnisk dansk idag, utan han kom ursprungligen från Tyskland. Född i den saxiska staden Altenburg cirka 1686. Den livsbana som jag kan pussla ihop visar att Han hade en lång och ganska dramatisk krigserfarenhet bakom sig redan när han kom till Uppsala. Och det här var inte första gången han hade blivit krigsfånge, utan han hade minsann varit krigsfånge hela 3 gånger redan när han kom dit. Han föds troligtvis på 1686 i staden Altenburg. Vi ungefär, som då ska säga, ligger i det tyska kurfurstendömet Sachsen, som år 1700 går i krig med Karl XII i Sverige. Becker blir soldat troligtvis år 1704 när kurfursten av Sachsen trummar upp en ny armé för att sätta in krig med Karl XII. 1705 så sänds den här armén över gränsen mot Polen där kriget rasar. Och i februari 1706 så deltar Becker och hans kamrater i slaget vid Frauenstadt som slutar i katastrofalt nederlag för den saxiska armén. Där blir Becker och flera tusen saxiska soldater tillfångatagna och skickas därifrån till Sverige för att invänta utväxling eller krigets slut. Exakt var Becker hamnar när han kom till Sverige 1906, det har jag inte kunnat belägga, men en kvalificerad gissning är att han blir förlagd i någon småstad i Mellansverige någonstans. Det här är alltså första gången Becker blir krigsfången. Tack och lov så varar inte den fångenskapen särskilt länge, därför att i slutet av 1706, säger vi, slutade den saxiska kurfursten fred med Karl XII. Och då kan man ju tänka sig att, vad skönt, då är kriget slut för Beckers del. Men tyvärr så var det inte. För att en del i det här fredsavtalet säger nämligen att kurfursten av Sachsen storsint ger bort alla krigsfångar som Karl XII har tagit, som han får behålla som sitt personliga krigsbyte och göra vad han vill med. Vilket i praktiken innebär att de här krigsfångarna tvångsvärvas i den svenska armén. Från 1707 så är Becker plötsligt svensk soldat. Han mönstras i ett särskilt fångregemente som skickas som sen ska hjälpa till att försvara det svenska riket. Och de svenska myndigheterna säger till de här saxiska soldaterna att det här är ingen fara egentligen. Vi kommer skicka er som garnisonstrupper i de svenska provinserna i norra Tyskland, där det just nu inte råder några krigshandlingar. Så det här är fine. Men det gör man inte. Utan så fort de här krigsfångarna väl har gått på fartygen som de har fått höra ska föra dem till Tyskland, så skickar man dem istället till Baltikum där de får kriga i 3 år mot den ryska armén för att försvara staden Viborg i svenska kontrollerade Baltikum. 1710 däremot så förklarar Danmark krig mot Sverige igen efter ett kort uppehåll, och då skickas Becker och de andra svenska soldaterna till Skåne för att försvara mot en dansk invasion. Och utanför Kristianstad så blir Becker tagen som krigsfånge för andra gången. Det är i en skärmytsling med danska styrkor så hävdar de saxiska soldaterna vid ett senare tillfälle att de blev överrumplade, kunde inte göra annat än att ge oss. Men från svensk sida så är man ganska övertygad om att de gav sig frivilligt. Hur det än förhåller sig med den saken så tar det bara 2 veckor och sen är Becker plötsligt soldat i danska armén istället. Men det hade han inte så mycket för att det blir bara en knapp månad i dansk tjänst innan slaget står i Helsingborg 1710. Där Becker återigen befinner sig på den förlorande sidan och blir tillfångatagen för 3 gången. Han hade inte så mycket tur den mannen. Den här gången så var det dock inte tal om att bli, svensk soldat igen. Det är ingen som längre litar på Becker och hans kumpaner. Att de faktiskt kan vara lojala soldater. Så istället så skickas han som krigsfånge till Uppsala. Där han använder 1710 och kvar till 1716. Så om vi återvänder till vad vi kan säga om hans liv i Uppsala utifrån det här rättsfallet. Här har vi en bild från själva rättsprotokollet. För det första då så säger det här rättsfallet att Becker döms efter svensk lag. Det kan verka vara en ganska banal slutsats. Men det säger väldigt mycket om synen på de här fångarna. Han var juridiskt likställd med en svensk undersåte. Det var inte tal om att han skulle ställas inför en specifik krigsrätt. Utan han dömdes efter precis samma lag som alla andra svenska undersåtar. Och efter precis samma straffskala som vilken annan svensk som helst. Intressant nog så de här fångarna förväntades inte bara lyda svensk lag, utan de skulle även följa den svenska kyrkoordningen. De förväntades alltså gå i kyrkan tillsammans med den svenska församlingen. Fångar som inte gör det straffas. Och ett annat väldigt tydligt exempel på hur de här krigsfångarna integreras i den religiösa gemenskapen är det rättsliga efterspel som följer på Boses sista ord i livet. För att om ni eventuellt kommer ihåg från rättegångsprotokollet så kommer det fram att Boses sista ord i livet är tag med djävulen. Och då blir man orolig. Vad betyder det här egentligen? Han har alltså gett sin själ till djävulen precis innan han dör. Vad ska vi då göra med kroppen? Och det här blir ett helt eget rättsligt efterspel. När man ska försöka reda ut hur man ska begrava honom. Kan man begrava honom på kyrkogården eller inte? Där man i slutändan efter mycket om och men kommer fram till att efter en kupp av krigsfångarna i staden som helt enkelt snor kroppen och begraver den själva. Men att man till slut kommer fram till att det är okej, han får begravas på kyrkogården men utan präst och salmer. Det är en bra kompromiss. Men vilket ändå visar att de har en självskriven plats i den religiösa gemenskapen. Eller att man måste ändå ta hänsyn till deras religiösa behov. Så det var den första punkten. Den andra punkten var det att Becker bodde mitt i staden utan vakter. Vad som kommer fram i den här rättegången är att han hyr ett hus av en borgare vid namn Johan Norman. Och där han då bor tillsammans. Där Becker bor tillsammans med sin familj och bostads- och inneboende. Vilket leder oss in på frågan hur de här fångarna försörjs i staden. Som jag sa tidigare så är det väldigt vanligt att de här fångarna utlokaliseras som inneboende hos civilbefolkningen. Så att i början av Beckers krigsfångenskap ganska snart efter att han kommer till Uppsala flyttar han in hos en hattmakare vid namn Simon Noelius och börjar arbeta för honom. Och ett litet stickspår här är att det är väldigt intressant när man börjar googla på enskilda personer som dyker upp i det här materialet, för att det visar sig att den här hattmakaren Simon Noelius är ingen mindre än den ryska revolutionären Vladimir Lenins förfader. Lite otippat, men uppenbarligen finns det någon slags koppling här mellan krigsfångar på 1700-talet och ryska revolutionen. I alla fall, han började jobba hos den här hattmakaren. För det ska sägas att Sverige i början av 1700-talet, under det stora norska kriget, lider av en skriande brist på arbetskraft. Tusentals män har dragit in i armén. Så det råder helt enkelt brist både på kvalificerad och okvalificerad arbetskraft. Vad vi kan säga om Becker är att han med stor sannolikhet kom från väldigt fattiga förhållanden. Han hade inte fått någon riktig yrkes... Troligtvis hade han inte fått någon yrkesutbildning innan han kom till Sverige. Men i den här hattmakarens verkstad så lär han sig ett hantverk. Han börjar som hattmakarlärling och går sedan därifrån för att upprätta en egen liten verkstad där han lagar skor. För som vi ser i det här rättsfallet så på kvällen när bråket startar så uppger han att han sitter och lagar ett par skor. Från andra källor så uppges det att han försörjer sig som skoflikare, vilket alltså det betyder en person som lagar skor helt enkelt. De här krigsfångarna, både Becker och hans kamrater, de börjar alltså arbeta för lokalbefolkningen. Det här funkar också som ett medel för lönedumpning. Det finns ett väldigt uttryckligt exempel på det från Stockholm, där Stockholms stad ska renovera några offentliga byggnader. Och där kronan går in och säger att istället för att hyra vanlig fri arbetskraft, ska ni inte ta och hyra våra krigsfångar istället? För att, som man säger, en fri man, han jobbar inte för mindre än 6 skilling om dagen. De här krigsfångarna jobbar för 3. Ett sätt för staten såklart att lämpa över försörjningsbördan för de här fångarna på lokalsamhället, på civilpersoner. Men där man ser här att det blir ett möte mellan de lokala arbetsgivarnas intressen av att få arbetskraft och få billig arbetskraft i tid av arbetskraftsbrist och statens behov av att helt enkelt hitta försörjning för de här fångarna. Vi har också det faktum att Becker och hans kollegor var välkända för magistraten. De kunde bilda sig en uppfattning om hur både Becker och Bose var som personer. För vad vi kan se i materialet är att de här fångarna rör sig väldigt fritt i staden. När de väl hade utlokaliserats hos lokala arbetsgivare så stod de fritt att röra sig lite som de ville inom stadens gränser och även utanför. Deras arbetsgivare gick helt enkelt i god för att den här fången kommer inte fly. Och väldigt få fångar verkar ha försökt fly. De allra flesta höll sig kvar och jobbade. Och vi kan se och hitta otaliga exempel på sociala relationer mellan socialt umgänge mellan krigsfångar och civilbefolkningen. De dricker på krogar ihop, de möts på gatorna. Såklart så förekommer en hel del. De möten som framförallt förmedlas i de här rättsprotokollen är framförallt de konflikter som uppstår. Men i de här konflikterna så kan man också se att det förekommer väldigt mycket vardagligt och vänskaplig samvaro mellan fångar och civilister också. Precis, och de här konflikterna ska man säga, om man när jag undersöker hur de här, man ska säga vilken typ av konflikter det egentligen handlar om, så är det väldigt tydligt att det är i första hand inte konflikter mellan fångar och fångvaktare, utan det är konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Och sist men inte minst så har vi det faktum att Becker var gift med en svensk kvinna och han var inte ensam om det. Bland de 40 danska fångar som kommer till Uppsala ska sägas att hälften av dem ungefär avlider i en pestepidemi som drar genom staden i början av sommaren 1710-1711. Men det 20-tal som överlever så är det över hälften som gifter sig med svenska kvinnor med underloppet av 2 år mellan 1913 och 1914. Ja, precis. Det är 11 av de 26 fångar som överlever pesten som gifter sig. Och till det ska sägas att flera av de fångar som inte gifter sig, de dras inför rätta för utomäktenskapliga relationer med svenska kvinnor. Där det kommer fram att de, ja, det är kvinnor som de inte kan gifta sig med för att de redan är gifta i sina hemländer. Det kan ju betraktas som ganska uppseendeväckande att man låter fångarna gifta sig med svenska kvinnor. Men inte bara det, i ett fall så tvingar man en fånga att gifta sig. Det rör sig om fången, nu ska vi se här, fången Per Hansson som tvingas gifta sig med Britta Ersdotter som han har gjort med barn. Och det är i sig också en ganska lång rättsprocess, därför att Britta kommer till rätten och uppger att Per har lovat att gifta sig med henne. Därefter har hon blivit med barn, men då har han helt enkelt dragit tillbaka det och sagt att han inte är intresserad längre. Så hon går till rätten för att få upprättelse. Rätten kallade in både Per och 2 av Pers kompisar för att försöka reda ut det här. Per uppger att han erkänner att okej, han låg med henne, med Britta, men han hade aldrig lovat att gifta sig med henne. Han hade istället lovat att gifta sig med en annan flicka i stan. Medan Britta då hävdar att du frågade ju både mig och min mamma om du fick gifta dig med mig. Så då frågar man Pers kompisar hur det låg till. Och vad tror ni de säger? Ja, men skärp dig Per, du lovade ju visst att gifta dig med henne. Så att på basis av hans fångkamraters vittnesmål så blir han dömd att faktiskt gifta sig med Britta. Vilket inte hindrar att han fortsätter att vägra i nästan 2 års tid innan han till slut verkar som det nu tvingas i allt här i oktober 1714. Och vad de här giftermålen visar, det är att det finns ett väldigt tryck både uppifrån och mer underifrån i samhället på att de här fångarna kan gifta sig. För som jag sa, tusentals män har försvunnit in i armén. Uppskattningar säger att under det stora norska kriget så stupar ungefär 200 000 svenska och finska män. Vilket uppgår till ungefär mellan en tredjedel och en fjärdedel av alla vuxna män i Sverige under den här tiden. Så att det är en fruktansvärd, kriget är en demografisk katastrof för det svenska riket. Och här har man en grupp för det mesta ogifta unga män i sina bästa år som bara går och slår dank. De svenska myndigheterna inte bara tillåter de här giftermålen utan aktivt uppmuntrar dem. Krigsfångar som gifter sig med svenska kvinnor får veta att de har rätt att stanna kvar i Sverige och bli svenska undersåtar. Men det finns uppenbarligen också ett väldigt tryck underifrån här. För att den stora mansbristen innebär att det är en väldigt stor grupp kvinnor som står inför framtidsutsikten att de aldrig kommer kunna gifta sig. Under sitt liv. I ett samhälle där kvinnans sociala position helt avgörs av hennes giftermålstatus, om hon är gift eller inte. Och vad vi kan se, det är, tyvärr så hittar jag väldigt lite information om de kvinnor som gifter sig med fångarna. I de allra flesta fall har jag bara namnen. Men utifrån de titlar som anges i vigselprotokollen, så kan man sluta sig till att de kvinnor som har relationer med krigsfångarna, de tillhör det allra lägsta sociala skiktet i samhället. Det är pigor, det är soldatänkor, det är soldatdöttrar. Helt enkelt den samhällsklass som i vanliga fall gifter sig med soldater. Problemet är bara att nu finns det inga soldater att gifta sig med. Så vad som händer, så vad som kan hända i Uppsala är att de här krigsfångarna, de danska krigsfångar som kommer dit, de blir ersättare för de svenska män som förloras under kriget. Och det här, det allra tydliga, och det allra tydligaste exemplet på det här, det är att på 1713 så frågar man uttryckligen fångarna om de vill stanna i Sverige. För 1713 så håller Sverige på att förhandla fram en utväxling med Danmark. Och plötsligt uppstår alltså, så finns det en chans för de här fångarna att få återvända hem. Och då kallar man upp alla fångarna på Uppsala rådstuga och frågar dem öppet: vill ni återvända till Danmark eller Danmark eller hellre stanna här? Och den överväldigande majoriteten säger att de hellre vill stanna i Sverige. De fångar som uppger det, de omleds skriva en attest på sin vilja att stanna i Sverige. Och här har vi en lilla papperslapp som Hans Christoffer Bettger skriver, eller snarare som en kollega skriver åt honom. Där kort och koncist står: jag, Christoffer Bettger, har också lust att stanna i Sverige eftersom jag har en fru. Så att paradoxalt nog, det här korta vittnesmålet visar, jag kan säga, speglar vad som också kommer fram i mycket annat av det material jag hittar, att krigsfångenskapen verkar paradoxalt nog ge de här fångarna, de här soldaterna som kommer från väldigt fattiga förhållanden, det ger dem en chans att skapa sig ett liv, att bilda ett eget hushåll, något som med stor sannolikhet var ganska svårt för dem att göra i deras hemland. Och här så skulle jag vilja sluta föredraget. Det skulle vara väldigt skönt att kunna lämna fångarna här när de väl har fått slå sig ner, när de har fått löfte om att slå sig ner i Sverige och bättre att bilda familj. Men tyvärr så är det inte slut där. För att det stora norska kriget var inte slut på 1716, utan skulle rulla vidare till 1721. År 1716 så blir Emil Bettger och de andra fångarna tvångsvärvade den svenska armén igen för att delta i Karl XII:s invasion av Norge. Och som bekant så slutade inte det särskilt bra, varken för den svenska armén eller för kungen personligen. Så fångarna försvinner från Uppsala 1716. Jag har försökt följa mina krigsfångar genom arméns manskapsrullor. Jag har försökt följa dem genom arméns manskapsrullor. Men Bettgers namn saknas redan från 1717. Det betyder inte nödvändigtvis att han har stupat. Han kan mycket väl ha flyttats till ett annat förband eller på något annat sätt lämnat regementet. Men där upphör i alla fall de spår jag kan följa från honom. Det betyder dock inte att fångarnas historia i Uppsala tog slut. För att efter kriget så är det nämligen tre, åtminstone tre fångarna som återvänder till sina fruar i Uppsala. Dels så har vi då en fånge vid namn Valentin Merkler, som hade varit förutseende nog att inte bara gifta sig i stan och förlita sig på att han skulle få stanna, utan han hade även ansökt om att bli borgare i stan. För till saken hörde att han kom till Uppsala med väldigt eftertraktad yrkeskunskap. Han var garvare till yrket. Det rådde väldigt stor brist på garvare i Uppsala. Så att han verkar väldigt snabbt ha byggt upp ett kontaktnät bland de andra hantverkarna i staden. Gifte sig med en hantverkardotter och får till slut överta sin arbetsgivares verkstad när arbetsgivaren dör. Så att han ansöker om att bli borgare i Uppsala, vilket beviljas. Och vilket också gör att när fångarna väl tvångsvärvas så får han stanna kvar. Och den här fången Valentin Merkler och hans fru, vad jag kan se när jag har försökt följa dem i källorna, är att de verkar ha blivit fullständigt integrerade i den lokala hantverkareliten. När jag tittar på dopregister från de följande 10 åren så kan man se där att både Merkler och hans fru själv står som faddrar till andra hantverksmästares barn, och att även hantverksmästarna ställer upp som faddrar för deras barn, vilket kan betraktas som det, är liksom det tydligaste tecknet som man kan hitta på att här har vi ett par som är fullständigt integrerat i den här sociala miljön. Men det är också 2 andra fångar som då försvinner med armén, som efter kriget återvänder till sina fruar i Uppsala. Så vad säger du egentligen om integrationen i Uppsala i 1970-talet? För det första så har vi då sett här att staten delegerade övervakningen och försörjningen av de här fångarna till lokalsamhället. Vilket gör att det är lokalsamhällets behov som styr hur de här fångarna behandlas. Och i och med att det råder ett så stort mansunderskott, så blir de här fångarna ett väldigt välkommet tillskott i den lokala arbets- och giftermålsmarknaden. Vilket då gör att det ger dem mer eller mindre en gräddfil in i lokalsamhället. Exemplet också speglar, det är att nationell och politisk lojalitet verkar i det här fallet ha spelat en väldigt liten roll. Det faktum att Wettger och hans kollegor var undersåtar till en furste som låg i krig med Sverige, att de till och med var soldater som aktivt hade deltagit i krig, som hade deserterat från den svenska armén för att slå sig fienden, det spelade ingen roll här. Det nämns inte med ett ord i de källor jag har hittat från Uppsala. Vad man snarare kan se, det är att religionen och de demografiska förhållandena i lokalsamhället var mycket viktigare. Det faktum att de här fångarna var lutheraner och att det rådde en stor och att de var män och att de var lutheraner gjorde att de väldigt lätt kunde integreras i samhället. Den slutsats man kan dra av Wettgers öde, det är helt enkelt att steget mellan krigsfången och svensk undersåte var väldigt kort. Så tack för att ni lyssnade.
Ni har alltså hört ett helt föredrag av Olof Blomqvist, som är doktorand i historia, och hans föredrag heter Migrant och krigsfånge i Karl XII:s Sverige. Detta var 1 av 6 program från Tyresö historiedag som spelas in i maj i år och som hörs i sommar på Tyresöradion. Dessa finns även på vår hemsida tyresradion.se. Sök på historiedag så hittar ni alla föredrag. Och jag som har gjort de här inspelningarna heter Ann Sandin Lindgren och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Ha en trevlig sommar!